Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej och ho allesammans, välkomna till ett nytt avsnitt av Landskrona Boys-podden. Jag, Erik Persson, sitter på en stol här i poddstudion. Sebastian Rönnström sitter här också som vanligt. Och vi har kryddat det här avsnittet med Gabriel Olsson, HDs nya supertalang. Inhyrd från Ljungskiles folkhögskola. På praktik här, frilansar normalt sett för oss. Har avslöjat några boys-nyheter under vintern också. Gabbe, välkommen.
Tack så hjärtligt, tack så hjärtligt.
Hur känns det att vara här?
Fantastiskt, kul att sitta här med dig och Sebbe. Två förebilder skulle jag kalla det.
Oj.
Fick ni den också?
Välkomna till hyllningspodden.
Som man blir lite generad här.
Ja, lite gåshud så här i början. Det har gått några dagar sedan Boys premiärförlust hemma mot Öster. 1-3 stod det på resultattavlan när domaren blåste av. Vi ska såklart snacka ner matchen och blicka framåt, för om bara ett par dagar så väntar Skövde, obehagliga Skövde, på bortaplan. Vi ska även prata om en gammal boysprofil och ja, ditten och datten. Vi kör helt enkelt. Vi tar avstamp kring måndagen den 4 april 2022. 19.00 var det avspark mellan Boys och Öster. Det gick inte som det var tänkt i Boysland. Sebbe, vad såg du och vad såg du inte?
Ja, men det jag såg var en första halvlek där jag hade lite svårt att känna igen Boys. Framförallt var det ju det som vi har pratat om i andra forum också, pressspelet som jag reagerar på. Det var,
med andra forum menar alltså hd.se, men precis, i tv-form.
Precis, mm. Precis. Nej, men just i pressspelet, Boys var förvånansvärt och osedvanligt passivt, kändes det som. Man sjönk tillbaka ganska lågt. Det var inte den höga och intensiva pressen som kännetecknade Boys förra säsongen, utan här släppte man över initiativet lite mer till Öster, vilket också fick följderna att man på första målet till exempel är det ju passivt, dels när man tappar boll i första läget och sen också när det här inlägget kommer från vänsterkanten, att där är ingen som är fullt upp i press från början, och sen så tillåts den här bollen bara glida igenom i stort sett hela straffområdet. Det var en alldeles för svag första halvlek av Boys. Sen blev det bättre i andra, man flyttade ut positionerna lite och satte mer tryck. Så lite två olika ansikten av Boys i matchen, men sammantaget en svag prestation. Så vill jag väl ändå summera det.
Gabbe, du var också på plats på Landskrona IP.
Korrekt, nej, Sebbe summerade väl väldigt bra. Men det man reagerar över är ju liksom intensiteten och det pressspelet som de gjorde sig kända för förra säsongen. Det fanns ju inte, det var bortblåst. Så att det är någonting de får jobba på.
Man såg ju detta direkt vid avspark faktiskt. De föll lågt. Robin Sabic gjorde något mellanting. Erik Persson rusade såklart. Men det var ungefär så det såg ut under hela matchen. Erik Persson försökte pressa lite. Sa själv efteråt att han gjorde det halvhjärtat. Och sen så låg de med lite block där bakom. Är det en naturlig följd när man har tappat Kevin Jensen? Oskar Petersson är skadad. Och Robin Hofsö spelar i sin fotboll i Falkenberg numera. Tre eminenta pressspelare som Boys hade till förfogande förra året. Är det en naturlig följd?
Kanske finns en del av förklaringen där, just med tanke på hur skickliga de var som pressspelare. Men jag tycker ju ändå att de spelarna som Boys har också har de egenskaperna att kunna vara ettriga. Robin Sabic är ju varvad och beskriven som en bra pressspelare. Kommer från Värnamo som också praktiserar en väldigt intensiv fotboll. Erik Persson är ju inte en Robin Hofse i den bemärkelsen. Han, det är väl kanske den som i så fall skiljer sig lite i spelarprofilen, har sina styrkor i andra delar av spelet, men bör också kunna vara en jobbig jävel att möta. Linus R. Olsson är också en rivig forward, även om man kanske inte har den riktiga intensiteten som då Kevin Jensen och Oscar Peterson är yngre spelare som kan driva på hela tiden. Men ja, jag tycker att de borde absolut kunna hålla upp en bra nivå i sitt pressspel även utan de här spelarna och då med det man har till förfogande den här säsongen. Det är ingen ursäkt eller vad man ska säga.
Du och jag, Sebbe, vi var ju så någon U21-match för några veckor sedan och det har varit några andra träningsmatcher när vi har reagerat på just det här att pressspelet inte riktigt har bitit. Och det ska bli intressant att se om detta var en engångsföreteelse i Superettan här nu i början, att man anpassade sig mycket till motstånd och så vidare. För det kändes ju som det var en tydlig del av matchplanen helt enkelt. Om det handlar om premiärnerver och sånt, jag har ju svårt att liksom dra in det argumentet. Jag vill hellre koppla det mot matchplanen. Det ska bli intressant att se om man gör mot Skövde och även fortsättningsvis. Det blev ju ingen munter boysafton, men kan man ändå lyfta några individer här, Gabbe, som du ser det som gjorde det ganska bra?
Målvakten Amor Kadore tyckte jag gjorde det bra. Han gör en magisk räddning när det står 1-1, tror jag. Vad finns det mer? Plugga fram Persson gör mål. Det är väl alltid bra för en målskytt gör mål. Ottosson tycker jag, man vet alltid vad man får av Ottosson, så att han gjorde inte bort sig. Men sen tar det nu slut. Det är nu de tre som jag kom på så här på rak arm som stack ut.
Albin Linnér kan jag känna kan vara kanske varit lite beröm. Lite intressant att han gick före Jesper Strid. Jesper Strid startar ju betydligt fler matcher på försäsongen.
9 av 12 stycken,
ja. Så lite förvånad där. Jag trodde ju att Jesper Strid skulle starta med, och jag tycker att han har sett väldigt bra ut på försäsongen. Det är ju även Albin Linnér i några matcher, men kändes som att Strid låg längre fram än vad Linnér gjorde, men därav kul att säga att Linnér tog för sig så mycket som han gjorde. Framförallt första halvlek hade han just jättestora ytor på högerkanten som Boys inte utnyttjade. Där kunde man ha fått med honom mer i spelet för att kunna trycka upp laget ännu mer. Så annars håller jag med Gabbe där. Kadora gjorde ju en väldigt bra match och höll ju Boys kvar med sina räddningar. Och det kan ju vara väldigt skönt för honom. Trots att han då släpper in 3 mål, men de ska inte han lastas för, så kan han ju ändå ta med sig en positiv insats sett till, ja, men där han kommer ifrån med en del kritik från förra säsongen, att han får starta med en bra match.
Filip Ottosson är också inne på, det är ju en ruggigt klok spelare som jag har tyckt om i många år. Jag tycker han håller hög klass på superettanivå. Intressant nu att han är i den nya rollen som han ju kom in i sent i höstas när Zuma Al-Majed var skadad. Sen försvann Zuma Al-Majed till rivalen HIF och nu har Filip Ottosson blivit liksom den interna lösningen på detta, trots att man har värvat Nikola Ladan. Det var ju också Filip Ottosson som föranledde målet med sin långa tidiga boll ut mot Tekachi och det fina inlägget och så den hårda nicken från Erik Persson. Det var några fler sådana crossbollar. Enligt Y-Scout var ju Filip Ottosson 100% i sina crossbollar och man vill ju få ut hans känsliga fot även när han har en mer tillbakadragen roll, och vi fick se prov på det i andra halvlek att man kan nyttja den trots att han spelar som sexa.
Adam Egnell inledde matchen pikt, tycker jag. Den som kändes svagast av de tre på mitten var ju faktiskt den som vi har lyft fram väldigt mycket här under lång tid, Melker Heijer. Han hade inte en av sina bättre dagar på jobbet. Där finns ju mer att ta av till kommande matcher, givetvis.
Ja, han hade en väldigt låg utgångsposition. Vi pratade med Melker Heijer om det efter matchen mot Varberg i träningsmatchen när Alexander Tkach var Joao Cancelo kom in centralt i banan som den vänsterbacken han är och opererade som en central mittfältare. Vänsterforwarden Camille Jebara slickade linjen väldigt högt och Melko Heia kom in i en nummer 10 ytorna så att säga. Nu fick vi inte riktigt se det. Han kom inte alls loss, var anonym. Också en detalj som jag fastnade lite för, Robin Sabic hade ingen bra match men hittade lite fler centrala ytor efter paus. Det känns som de korrigerade det, för just de ytorna värnar ju Billy Magnusson och Max Möller om väldigt mycket, där de ytorna ska ytterforwardsen hitta. Och det blev ju dessutom ett avslut, när var det, 48, 49, 50 minuten någonstans där, ett ganska hårt avslut från Sabic där han hittade just den ytan efter ett instick från Filip Andersson. Så redan där började man se lite fler tendenser och började känna igen boys. Jag känner inte igen boys första 45 minuterna.
Det gjorde nog ingen på hela IP skulle jag säga. Men om vi backar tillbaka lite till mittfältet. Så jag vet inte om ni håller med mig, men jag ser ingen riktig bollvinnare på det där mittfältet med Egnell, Haj och Utzon.
Så är det ju. Samtidigt såg man inte att Zuma Al-Majed skulle bli en bollvinnare heller. När jag såg honom spela Division 2-fotboll i Höganäs så kunde han knappt vinna en duell, kändes det som. Han blev ju den bollvinnaren tack vare sin smarta hjärna, att han var steget före och var väldigt klok, bra speluppfattning även utan boll. Och där borde väl Filip Ottosson ändå kunna ha någonting, även om han inte har de fysiska attributen. Men absolut, det är ju en spaning som är intressant. Sen tycker jag ändå förra säsongen, rättar mig om jag har fel, med att Melko Heia visade en del tendenser i duellspelet trots att han är den lilla killen. Han har dessutom byggt på sig lite muskelmassa under vintern, och ska han nå de höga höjder som vi spår att han ska nå så bör han ju kunna vinna lite boll då och då också. Men det är ju inte det tyngsta inom mittfältet om man säger så.
Nej, det är det inte, och då vill det ju då till att de kanske alla delar lite på det här ansvaret att kunna vara bollvinnande så att inte allt hamnar i händerna på, eller i knät på Filip Ottosson att täcka upp defensivt där i de skedena.
Jag har varit inne på anfallets pressspel, mittfältets bollvinster som uteblev. Vad säger vi om backlinjen?
Jag skulle precis ta upp det. Nu pekar ju inte strålkastarna bara mot backlinjen, utan det är en del av försvarsspelet. Men vid 2-1 målet så var det var alltså 9 spelare i straffområdet, i eget straffområde. Camille Jabara stod precis vid straffområdeslinjen. Det var bara Ousmane Diawara, forwarden som hade kommit in, som inte var liksom vid händelsernas centrum. Ändå kunde Öster typ stå och bolla gris och göra mål tätt framför där. Och Billy Magnusson var inne på det efter matchen också, att boys var inte bra i eget straffområde. Och det målet var ju, ja, det var många talande sekvenser i den här matchen, men det var ju, ja, det var helt otroligt när jag räknade dem. Ja, det är ju hela laget som stod där.
Ja, det är två mål där, som första och andra, där det är för passivt, inte bara i pressspelet då, utan
nej, så många led, i alla led egentligen.
I straffområdet, alltså när det på riktigt bränner till, då måste bollen ska bara bort, punkt slut, och det var helt enkelt för svagt där i samband med de målen.
Varför tror ni det ser ut så här? Det är någonstans en premiär hemma liksom, vill man inte visa upp sig för publiken?
Jo, det är klart, alltså när det ser liksom så här, jag tyckte det såg ganska yrt ut framförallt då i första halvlek, och sen som det här vid 2-1 målet, och sen att Tkach snubblar i tilläggstid när de ska forcera, och så sticker och står upp och gör 3-1. Det var ju mer liksom en talande sekvens. Ah, det var en sån dag. Men vad var din fråga nu?
Ja, vad var den? Varför tror ni det ser ut så här? Varför är det så här lågt?
Jo, det jag skulle komma in på. Jag vill ju liksom inte peka på att ja, men de vill inte tillräckligt. Det var ju vissa sekvenser där det fan visar lite jädra anamma. Men jag vet inte riktigt liksom matchplanen, hur den var. Om det fanns någon otydlighet inblandat. att det till delar liksom ett nytt lag och att de kände sig att de inte kände sig helt trygga i sina roller, och då kan det ju ofta se passivt ut, yrt ut och oinspirerat ut. Jag vill inte säga att det var oinspirerat, för de vill väl precis lika mycket som österspelarna, men de förmådde inte att visa det. Något i den stilen.
Jag är inne lite på samma spår. Just det här med inställning, det förutsätter jag att alla som spelar någon form av lagsport i oavsett nivå och sammanhang, att man går in för att ge 100%. Så det,
ja, det blir förenklat att men, skilja på något,
ja,
sånt.
Men absolut, fick man liksom stundtals känslan att det var lite halvhjärtat. Alltså det såg så ut i alla fall. Jag vill inte tro att det var så, men att man kunde få intrycket. Och man märkte ju också, så som du sa där, Gabba, att man vill man inte spela för publiken, att publiken i första halvlek också var lite irriterad, och det kom väl något spritt bur upp.
Ja, när Adam Egnell tappar boll utanför, ja, eget straffområde.
Så det var ju lite frustrerat överlag. Sen så, ja, det är bara första matchen, där är 29 matcher kvar, och när jag tänker tillbaka på förra årets premiär, förutom att Boys gjorde en väldigt bra match då, så tänker jag ju på hur svagt Värnamo såg ut i den matchen. Sen utvecklades ju deras säsong sig på ett helt annat sätt, och de gick och blev överlägsen seriesegrare. Så ja, man ska kanske inte dra för stora växlar, men det är klart att man kan konstatera att den här matchen som enskild var en svag prestation.
Ja, men precis. Nej, men det är viktigt att ha med sig det, och att Öster är ett topptippat lag. Jag har ju tippat dem som etta. Det gjorde jag i sig förra året också. Då blev de femma. Men året innan dess så blev de fyra. De har ändå varit där. Topp fem. De har satsat ganska rejält. De kan byta in Isak Magnusson och Dennis Korsica, som har allsvenska meriter. Och det säger ändå någonting. Så att det är nog ett av de tuffaste lagen man kan möta. Öster vann dessutom med 4-1 på Landskrona IP i höstas, och har gjort det svårt för Boys förr. Men vad säger du om den här starten, Gabbe? Det blir en väldigt bra start. Det tog väl 7 omgångar innan de förlorar mot Jönköping, va? Eller tog det 8 omgångar?
7 omgångar tror jag det var.
Ja, innan första förlusten förra året. Det var ju några 1-1 matcher där i början, men de var obesegrat ett tag. Nykomlingen Boys. Det blev det förlust direkt. Vad säger du om just det faktum att det blev en förlust direkt?
Nej, men det är väl inget lag som liksom vill förlora första matchen. Sen å andra sidan, som vi varit inne på, det är en match av 30. Mycket kan hända på vägen. Men när de liksom två tuffa bortamatcher vill det sig illa, så står man på 0 poäng efter 3 matcher. Och då kan det ju börja gnissla ordentligt. Med tanke på det här nya laget, spelomsättningen som har varit, vilka man har tappat. Så att vinna på lördag mot Skövde, den är ju viktig.
Ja, och det är ju intressant. Två raka bortamatcher. Skövde, en nykomling som vann i Östersund nu. Antagligen en pigg nykomling. Jag tror att de kommer att vara ganska bra i år. Och Eskilstuna, som ju vann mot Jönköping. Jönköping som tippas i toppen av många. Och Eskilstuna, ett väldigt
bra, säsongen var bra på.
Precis, ett väldigt bra hemmalag förra året. Så att det här är ju inte bara två raka bortamatcher, utan det är två obehagliga bortamatcher. Och Boys, sämst i klassen vad gällde spel på bortaplan förra året.
Ja, och just kopplat till då, alltså Skövde, en pigg nykomling och farligt lag så att möta, och AFC starkt på hemmaplan förra säsongen, men det är också två lag som är tippade kanske lite längre ner i tabellen. Det är ju inte de allra tuffaste motståndarna så sett. Så,
alltså, jag vill bara säga, Eskilstuna vet man ju, ja, det som inför varje säsong, de kan ju bli etta och de kan bli sist. Alltså, ja, lite så känns
det. Det är alltid svårt att bedöma dem, men det är ju inte de på pappret starkaste lagen, så Boys bör väl få med sig lite poäng här från de två matcherna om det inte ska kännas som en tuff start här.
Ja, men det blir ju, alltså, Skövde borta är kanske, eller det är ju inte på förhand den sexigaste matchen, men den känns väldigt, väldigt viktig faktiskt.
Och just den att, kommer lite olägligt så sett, alltså när man kommer från den här premiärförlusten.
Mm. Och dessutom Skövde bra på fasta situationer. Det har de varit tidigare och de var det den gångna helgen. Två hörnmål mot Östersund. De packade in liksom hela laget typ mot första ytan, mot målvakten gjorde trångt där och fick utdelning. Och där vet vi att Amon Kadura är inte seriens bästa målvakt i luftrummet. Och Boys har väl inte världens längsta lag heller. Nu startade Johan Rapp som mittback tillsammans med Filip Andersson mot Öster. Kan det bli aktuellt att ta in fysik, längd, duellstyrka i Viktor Wihlstrand som mittback, kanske just med tanke på den här detaljen att Skövde är så pass starka på fasta situationer. Mycket möjligt.
Men vad tror ni om lördagens match då? Kommer vi se ett nytt Boys med mer intensitet eller kommer Billy och Max förändra någonting i startelvan? Hur går tankarna?
Men jag är väl inne på att man kan, alltså nu har vi inte sett någon träning här nu efteråt, så att vi sitter i verkligen, det är ju snillen som sitter här och spekulerar, men kanske att man överväger Viktor Wihlstrand i en sån här match. Man har bytt mittbackar för sett till förväntad matchbild och så vidare. Mm. Sen har inte Viktor Wihlstrand rusat marknaden så här långt i år, men det är ju en potentiell fördel att ha honom vid fasta situationer. Där är inte Johan Rapp lika vass. Han har ju sina spetsegenskaper på andra områden.
Jag är också inne på att Wihlstrand nu kan vara högaktuell och komma in i startelvan i alla fall. Jag hade själv resonerat lite i de banorna om det var jag som tog ut laget. Nu är det ju som tur är inte det. Men annars, om man ska se förändringar i startelvan, mittfältet tror inte man rör.
Där ser man, om vi bara stannar där, där ser man väl en potential att Adam Egnell, Melker Heier och Filip Ottosson. Filip Ottosson är ju självskriven, det är ju egentligen Melker Heier också, och det är väl någonstans kanske Adam Egnell också, även om man ser honom som trea i ledet, men där ser man ju ett tak. Det är ändå en värvning som man har lagt pengar på. Man köpte loss honom från Gais även om det var en liten summa. Poängspelare från Gais. Man vill ju verkligen få igång honom. Det är liksom viktigt. Och nu kom ju inte Emil Jönsson ens in i premiären. Så jag tror absolut att man vill få ihop det här mittfältet. Det här mittfältet som har fått lite mindre tid tillsammans också eftersom Adam Egnell kom först i februari.
Ja, alltså det, där tror jag inte man ändrar. Och sen så, ja, det är ju klart det hade varit kul att kanske se Camille Barra få spela i anfallet. Sen, jag tycker både Robin Sabic och Linus R. Olsson gjorde svaga insatser här nu. Det var inte mycket de fick uträttat. Sen blev det kanske en annan matchbild mot Skövde som passar dem bättre. Men det är ju klart att man antagligen väger lite för och emot även på de positionerna. Sen, ska jag peka på något så är det väl kanske då att främst Wihlstrand på grund av hans fysik kopplat till Skövdes.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Skövdes styrkor på fasta situationer och inne i straffområdet.
Ja, och att Boys kanske inte har jättemånga styrkor just på defensiva fasta heller. Nej, man har precis, inte den målvakten som är dominant där, och man har inte så många andra nickstarka spelare på det sättet kanske. Då är det kanske ännu viktigare att få in Wihlstrand. Men där framme, Jebara knackar verkligen på dörren. Kom in efter en timme, ersatte Linus R. Olsson.
Tyckte han var pigg?
Ja, Jebara. Ja, nej, men han var pigg och han har ju fått mycket beröm under försäsongen och går fortfarande sådär lite under radarn, men i min värld så knackar han verkligen på dörren. Han kommer att starta snart. Sen är jag inte säker på att han gör det mot Skövde. Erik Persson, är han bara frisk och kry så kommer han starta. det ska mycket till för att man petar Linus R. Olsson. Och ja, det skulle vara ett Sabic också, men det är ändå det är ett nyförvärv, något av en prestigevärvning, lite kopplat till mitt resonemang kring Egnell. Det är en spelare som M&M, Magnusson och Mölder vill få igång.
Ja, där då Camilla Barra känns ju som att han är betydligt längre fram i ledet än vad en sån som Ousmane Diawara är, kanske till exempel, förutsatt då att Erik Persson kan spela. Han behöver fortfarande komma in i superettan stycket i sin spelstil innan han kan konkurrera riktigt på allvar med Erik Persson.
Intressant att du nämner Ousmane Diawara, för han har ju faktiskt en viktig roll nu, även om jag håller med om ditt resonemang helt och hållet. Men Erik Persson, han höll för 70 minuter nu senast. De spelar i måndags, match på lördag, det är inte jättemånga dagar för återhämtning. Vi vet alla Erik Perssons historik. Det är inte så att vi kan sitta här och säga att ja, men det är klart att han kommer att spela 90 minuter mot Skövde. Då är det Ousmane Diawara som ska in, om man inte tar in Linus R. Olsson centralt och tar in Jebara som ytter. Så att Diawara måste ju verkligen steppa upp och ta sina chanser här nu, för han kommer att spela en viktig roll, för han kommer att få minuter här när Viktor Ekblom är skadad och när det inte blev någon sista minuten lösning. Transferfönstret stängde ju för, ja, det är en vecka sedan nu, och Boys löste inte någon forward.
Gjorde de inte, de försökte med tre namn, berättade Billy för mig, men de gick bet på alla tre. Så att...
Var det Oliver Hintsa, Adam Bergman Kviberg och Patrick Seidio som vi lyfte fram i förra avsnittet? Nej, det var det kanske inte, men Adam Bergman Kviberg spelar ju på IP nu i måndags, men i Östertröjan.
Kan säkert ha varit någon av dem, men nu står man ju faller, ska jag inte säga, men nu har man den anfallsbesättning man har. Diawara har inte övertygat på mig i alla fall under försäsongen. Han gjorde ett lite bättre inhopp mot Gais i den sista träningsmatchen.
Håller med.
Så att där finns väl kanske potential som Max och Billy säger honom, men just nu tycker inte jag han är ett komplement till Erik Persson, absolut inte.
Jag tycker ju någonstans, alltså när man gör en värvning av en Division 2-spelare på det här sättet, det är lite skillnad när Boys gjorde det när de höll till i ettan, men Ousmane Diawara, han har ju dessutom inte spelat fotboll i särskilt många år, organiserad fotboll, plockar honom från Division 2, han behöver ju en akklimatiseringsperiod, han flyttat från Stockholm och hela den biten, komma in i elittänket och allt vad det innebär och dubbla träningar vissa dagar och så. Han hade ju mått jättebra av att få liksom 90 minuter i U21-serierna och kanske inte få spel till. Det var ju superettan match för att han inte riktigt är där. Det är ju snarare år två eller år tre som han ska leverera. Det är ju det han är värvad för. Så att just nu känns det som att det är lite väl mycket kanske på hans axlar. Sen kanske han sparkar till och får ett genombrott. Men han har inte riktigt visat de tendenserna än så länge. Även om det finns en råpotential så tycker inte jag heller att han har fått ut det. Det har varit lite väl entaktigt i de flesta aktioner tycker jag. Så att det är lite sådär illavarslande. Viktor Ekblom, hade han varit skadefri, han såg ju dessutom ganska het ut innan han blev skadad igen. Så det hade varit en liten annan situation. Men Boys hade väl ändå behövt förstärka om det hade varit en optimal värld, så att säga.
Ja, nej, men absolut. Just med tanke på att samtliga tre centrala forwards i truppen bär på frågetecken av olika anledningar, så hade det ju varit skönt för Boys att ha något lite säkrare kort att kunna spela ut när det väl behövs.
Ja, och Linus R. Olsson skulle kunna vara då det fjärde alternativet, att han går in centralt. Men
har också haft varit frånvarande bitvis under försäsongen och hade ju skadeproblem förra säsongen också. Så där är ju det är ju också en spelare som haft sin beskärda del av skador. Och som, ja, det är väldigt många i den kategorin just bland de offensiva spelarna.
Ja, och startar Erik Persson eller Linus R. Olsson så kan man inte liksom garanterat båda håller för 90. Så att går Persson ut så kanske Linus R. Olsson också måste gå ut, annars hade han kunnat ta den platsen. Men då hänger det också ihop med att Camille Jebara måste vara sprakande och het för att då ska han få speltid. Så många andra alternativ har man ju inte där framme nu. Jakob Blixt är ju, har ju varit skadad i en evighet, känns det som. Det har han inte. Han gjorde några minuter under försäsongens tidiga skede. Han fick ju några minuter som ytterforward förra året, men är väl främst tänkt som åtta. Samtidigt är det där kanske ganska trångt då. Så kanske att han kan bli en gubben i lådan som ytter. Men roligare än så ser det ju inte ut att vara just nu. Hur mycket tror ni att det kommer påverka att det inte blev någon Patriot Seidio eller Adam Bergman Kveiberg eller ja, vilka de nu sökte efter?
Jag tror det hänger väldigt mycket på Erik Perssons fysiska status. Kan han vara frisk så är han en bra superettan forward. Han kommer och leverera i så fall. Men det är just det att med tanke på hans skadebakgrund så kan man inte vara helt säker på att han kommer att kunna spela 90 minuter och leverera vecka efter vecka. Så det hänger väldigt mycket på honom. Saknas han så ser det genast ganska mycket svagare ut det där anfallet.
Jag snackade med Billy Magnusson om detta förra veckan, att det inte blev någon varmning. Och han sa att han var hur lugn som helst och han hade förtroende för de här spelarna som vi har nämnt. Blix, Oscar Pettersson, Jebara och så vidare. Och så vidare.
Ja, såklart. Oscar Pettersson kan ju också bli en gubben i lådan, även om han väl först kommer tillbaka i
maj,
juni någon gång tror jag första prognosen var. Jag vet inte om det blir något bakslag, men det är ju en bit därifrån. Förlåt att jag har brått.
Ingen fara, hur som helst, Billy Magnusson var lugn, kände ingen stress av situationen, så att det får man någonstans liksom lita på, att det är han som bestämmer, han och Max, så känner de sig lugna och har koll på läget, så är det väl så det.
Samtidigt, det var ju anmärkningsvärt om han sa att han var orolig.
Du har helt rätt.
Ja. Men jag tror nog att det finns ja, om man inte är orolig så finns det väl det finns väl funderingar. Jag tror ändå han gnuggar sina geniknölar kring detta. De ville ju trots allt lösa någon. Så att det blev ju uppenbarligen inte riktigt som de ville. Men det ska bli intressant att se. Camille Jebara exempelvis, han måste ju ta steg nu. Han måste kunna bli en startspelare i Superettan. Så att Det hänger mycket på de offensiva där nu. Robin Zerbic gjorde inte många startmatcher för Värnamo förra året. Var ju en supersub. Nu så ska han bära det här anfallet tillsammans med några andra. Också ny erfarenhet för honom. Så att det ska bli väldigt intressant att se hur de svarar upp på det.
Det är ett gyllene tillfälle för de här spelarna att nu bevisa hur bra de är. Verkligen, för de kommer ju få chanserna, så det finns ju inte mycket att klaga på det sättet, utan det är fritt fram och visa vad man går för helt enkelt.
Kan vi stanna lite vid expected goals bara? Öster hade 2,92 i expected goals, alltså förväntade mål, och Boys 0,50 enligt Y-Scout. Vi kan väl kolla på lite lyckade aktioner också. Y-Scout sammanställer ju alltid det efter varje match. Ta det med en nypa salt. Men så här ser det ut i vad gäller lyckade aktioner mot Öster för boyspelarna. Albin Linnér hade 59% lyckade aktioner. Filip Andersson 91%. Johan Rapp 88%. Då ska vi ha med oss att mittbackarna brukar ha högt i det här. Alexander Tkac 67%. Adam Engnell 80%. Filip Ottsson 77%, Melker Heijer 75%, Robin Zerbic 59%, Erik Persson 30%, Linus R. Olsson 34%. Ta det med en nypa salt, men vad reagerar ni på något?
De två sista där, Linus R. Olsson och Erik Persson, det är inga smickrande siffror precis. Och då är jag ändå Erik Persson mål. Så att det sätter väl någonstans fingret på prestationen från dessa två herrar i måndagens match.
Sen tycker jag faktiskt att Erik Persson hade några lovande aktioner. Jag tyckte ändå han så ganska pigg ut även bortsett från målet. Och det var, tog det 10 sekunder innan han sänkte en österspelare. Det är precis, du var inne på att han ska vara en jobbig jäkel. Han satte ju standarden direkt. Sen bar ju inte det frukt resten av matchen. Men jag blev inte förvånad när han gjorde det 10 sekunder in i Superettan-premiären. Det är ändå en attitydspelare, en karaktärspelare.
Ja, nej, men så är det ju. Och, de här siffrorna Det väger in allting. Det är passningar, det är tacklingar, det är brytningar, det är nickdueller, allt möjligt som räknas in och så sammanställs det. Men det ger väl ibland någon slags fingervisning. I alla fall ser man det över tid, brukar det väl vara mer intressant att kika på de siffrorna. För sen i Y-Scout där, som vi använder oss av, där sammanställs också ett index med vilka spelare i totalt i hela serien som har bäst siffror sammanlagt i alla möjliga kategorier. Och där var det ju förra säsongen flera boysare som stack ut i flera olika kategorier. Viktor Wihlstrand var väldigt skicklig i huvudspelet till exempel. Filip Ottosson och Filip Olsson var ju högt rankade bland mittfältarna i serien. Så där över tid brukar det bli väldigt intressant att se vad de siffrorna säger.
Ska vi gå in på vår stående programpunkt, eller har ni något annat att tillägga innan dess?
Publiksiffran kan vi väl bara nämna också.
Nämn det.
2048 tror jag det var. En superettan premiär. Covid-restriktionerna är borta. Visst, vädret var som det var. Men är det inte slående dåligt?
Alltså, inte kanske någon större katastrof, så det är väl ungefär där det låg i flera matcher, eller några av de matcherna där det inte, när det fick vara full publik förra säsongen också. Men visst, det är en premiär. Vädret spelar såklart stor roll. Det var väldigt tomt på ståplatser.
Ja, att det var måndag till också med, spelar väl in.
Ja, man flyttar till och med klacksektionen till under taket på sittplats. Men det är klart att man alltid vill att det ska vara så mycket folk som möjligt på matcherna, och att en premiär är ett ypperligt tillfälle att locka mycket folk. Men ja, det var väl ingen super publiksiffra.
Nej, sen har vi också det här med beteendemönster efter pandemin och så vidare, som kanske har ändrats bland folk och så, som har vant sig vid att sitta hemma i tv-soffan. Men det var inte så att jag faktiskt inte, för om du sa detta, Gabbe, så har jag inte reagerat på att det var varken bra eller dåligt. Men du har kanske en poäng. Men hur som helst, nu går vi över till den stående programpunkten, veckans ex-boysare. Och vi har plockat den här ex-boysaren från men modern tid. Det var inte jättelänge sedan han sprang runt i en randig tröja på Landskrona IP. Vi snackar om en högerback med Heliarps IF som moderklubb. Då kanske någon tror att vi pratar om Dennis Olofsson, som lämnade i vintras för Lunds BK, men nej. Vi pratar inte om Dennis Olofsson. Vi pratar om Mikael Dahlgren.
Korrekt. Högerbacken. Kapten var väl också något år.
Det var han, och sen blev det lite turbulent, om man säger så. Och han lämnade ju BoIS och hamnade i Hittarp och spelar nu i Borstahusens BK, och han är ju tränare i Borstahusens BK. Och det är ju så att det är en person i den här poddstudion som har Borstahusens BK som moderklubb och fortsatt är aktiv i detta stjärnspäckade Division 4-lag.
Så är det ju.
Gabbe, du har Mikael Dahlgren som tränare. Hur är det?
Fantastiskt skulle jag säga. Nej, men nu måste jag ju säga så att jag får spela till helgen, tänker jag. Annars bänkar ju den gjorde Micke mig. Nej, men Micke är bra. Han är bra. Han vill spela en passningsinriktad fotboll. Så nu under försäsongen, jag tror vi inte har jobbat med något annat än två touch.
Har han tagit inspiration lite från Landskrona BoIS sätt att spela, kanske?
Jättebra fråga. Jag får nu fråga han på nästa träning, men jag kan inte ge något rakt svar här och nu.
Om jag läser lite innan till här, bland hans klubb-CV, så läser jag Landskrona BoIS, en utlåning till IFK Hässleholm, Gais, Ängelholms FF, Landskrona BoIS igen, Hittarps IK och så Borstahusens BK. Vad minns du av hans karriär, Gabbe?
Det första minnet som kom upp, det är de två tunnlarna i Svenska Cupen, kvalet var det väl? Som man gör på IP då mot Malmö. Jag kommer inte ihåg exakt.
Nej, jag var inte kvar. Jag är kval till gruppspel. Ja. Första, andra omgången då. 25 augusti, va?
3-1 slutar matchen.
2016.
Ja. Så de två tunnlarna är väl det jag minns tydligast. Det har liksom bara satt sig på näthinnan. Så att,
Han hade väl det lite som signum också, att han var lite, trippade lite lätt och gjorde en liten tunnel eller Marokko-finten. Gjorde han många gånger i AFF också, där jag såg honom spela väldigt många gånger.
Var ju med i det AFF-laget som slogs i toppen av Superettan och så kvala till Allsvenskan. Det var ju också ett profiltätt lag som AFF hade då.
Mm. Bland annat Gabriel Oka som vänsterback som också har ett förflutet i Boys, exempelvis.
Bara en sån
fantastisk spelare.
Bara en sån sak. Men du Gabbe, det är ju så att vi måste ta upp en grej. För jag och Sebbe nämnde ju dig i podden för ett par veckor sedan och berättade då, eller vi avslöjade att du har alltså provtränat med Ljungskile.
Det är helt korrekt.
Som spelar i ettan och ja, de siktar väl på Superettan igen och
de
Allsvenskan.
De vann första matchen med 4-3.
Ja, jag såg detta och då tänkte jag på dig. Men kan inte du berätta? För du har spelat i Borstusens BK i hela ditt liv.
Korrekt.
Och så en fredagkväll så ringer Ljungskile SK och frågar om du kan spela en match med dem mot Grebbestad.
Ja.
Jo, det var bara några veckor sedan.
12 mars var matchen. 11 mars så ringer det telefonen fredag kväll. Precis kommit hem från skola eller jobb eller vad det var. Så jag svarar inte. Liksom. Jag känner att jag orkar inte ta ett samtal. Nu klickar av det. Så jag ringer på telefonen igen. Svarar jag, det är Gabbe. Ja, så är det någon i andra änden då som förklarar att han vill att jag ska spela med det. Ljungskile SK då, liksom, en träningsmatch.
Vem var det?
Du säger det. Det var någon i ledarstaben, men jag vet fortfarande inte vad han heter. Det är väldigt mycket som är oklart det här. Liksom. Varför just jag? Varför? Liksom. Så att jag svarar liksom, och så förklarar han det liksom, läget. Så jag bara, ja, jo, det kan jag väl göra. Liksom. Jag är en Division 4-spelare på min höjd. Men visst, vill ni att jag spelar liksom ert elitlag så absolut. Så att jag körde upp där lördag morgon, var det jag. Upp till Grebbestad. 4 timmar bil. Fantastiskt väder, bra musik i bilen. Gick in i omklädningsrummet. Fick väska nummer 21 tilldelad. Där fanns allt man behövde. Och sen Erik Lund, tränaren. Nu sitter Erik och ler här i studion.
Så ja, men detta är ju underbart. Erik Lund som förflutit till IFK Göteborg och var ungdomsproffs i Aston Villa. Och fick mycket kritik efter någon premiärmatch på Södertälje Arena mot Syrianska, minns jag.
Det är bara meriterade tränare som Gabbe spelar för.
Ja, verkligen. Vi ser ett tydligt mönster här. Ytterbackar dessutom.
Så, var vi någonstans? Jo, väska nummer 21 hade jag fått. Och Erik Lund, han gjorde en 5 minuter lång genomgång med alla möjliga tänkbara klyschor. Liksom. Sen var det ut på uppvärmning där. Man var nervös, absolut. Och sen började matchen och jag tror Ljungskile gick upp till 4-0 efter 20 minuter. Och det kändes rätt skönt faktiskt. För att komma in där när det står 1-1 liksom. Och det var kanske inte det man ville precis. Men sen efter paus så kallade han till mig liksom att jag är uppe och varm nu. Så jag bara, ja, absolut. Och sen så tog det väl en kvarts på den här sidelinjen. Och sen så kallade han till mig igen. Så fick jag se en perm då på de fasta situationerna, vilka ansvarsområden som var mina. Och sen sist han sa, gå nu ut och spela ditt spel. Och då tänkte jag liksom, nej, det kan jag inte ska göra. Jag har spelat Division 4 som högst.
Vet Erik Lund vad ditt spel är egentligen?
Tveksamt. Jag vet knappt själv vad mitt spel är. Men in kom jag där efter en timme spel och så sprang jag där en halvtimme.
Ja, det är en helt magisk historia. Du fick inget kontraktsförslag?
Nej, det har inte kommit än. Men de får ta det med mina agenter, jag tänker.
Jag har ju en del kontakter i fotbollsbranschen. Jag har ju hört att Grebbestad ringde dig sen också.
Korrekt. De ringde då veckan efter för jag ville spela med dem istället. Men då kände jag att det är ingen elitförening och att åka 4 timmar upp, det gör jag inte om.
Men varför Ljungskile? Alltså hur fick de nys
på just dig? Jag pluggade där uppe som du nämnde i början. Så jag har ju börjat träna med ett lag där uppe liksom, bara för att inte göra på kvällarna. Och vi har ju tränat jämte deras A-lag då, Ljungskiles A-lag. Så att han har väl sett mig där på någon träning liksom, och tyckte att ja, han är väl helt okej. Han kan väl få spela en halvtimme i vår träningsmatch i Grebbestad. Så att det är på den vägen.
Håller du på Ljungskile SK hädanefter? Han har...
Så det finns ju någonting i mig som vill att det ska gå helt okej för dem. Men nej, jag kan inte säga att jag håller på dem. Men ska vi bara hitta någon boys-koppling så är det ju Murbeck.
Jag skulle Andreas. Precis säga Andreas Mur, men jag tänker ju på Ken Sema. Liksom körde i gymmet i Ljungskile i skogarna så 8 timmar per dag i gym liksom och närmar sig sitt genombrott. Och sen så tänker man ju på Andreas Murbeck som kanske körde 10 timmar i gymmet och var långt bortom rampljuset. Nu är han ju serious korsbandsskadad tyvärr. Men vad fint hade det varit att se om du hade kunnat göra samma resa.
Ta en tröja där.
Ja.
Bara briljera, gå och spela i Allsvenskan och kanske som Ken Sema i landslaget och Premier League.
Oh.
Nu svarar ni iväg alldeles
spela fram Linus Tornblad till ett mål i Allsvenska premiären mot AIK 1-0.
Då vill jag höra, vad hade rubriken varit på det?
Ja, det hade ju blivit en lokal vinkel. Vi hade ju ringt dig ju direkt. Ja. Så hade det blivit, men nej, jag vet inte. Ex-Borstahusen-spelaren. Helt i allsvenskan. Men du är kvar i Borstahusens BK och du kommer spela i division 4 med dem i år.
Det krävs väldigt mycket för att jag ska lämna den klubben. Väldigt mycket.
Fint. Tydliga beskedet i natt. Är vi nöjda för den här dagen?
Ja, men det tycker jag. Det tycker jag.
Ja. Jag sitter och funderar, men det kommer inte upp något mer boys-aktigt i huvudet. Så
nej,
att,
då är vi nog färdiga. Då önskar vi en fortsatt trevlig dag eller natt eller vad ni nu gör som lyssnar. Vad ni nu gör. Ja, när ni nu lyssnar på detta helt enkelt. Lycka till med allt. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.